working class hero is something to be. A working class hero is something to be.
Ni lyssnar på Radio Tyresö 91,4 och mitt namn är Ann Sandin Lindgren. Det här programmet heter också Radio S. Det är Socialdemokraternas röst här i Eten i Tyresö. Och med mig i studion har jag Bror Perius. Välkommen hit.
Tack.
Orsaken att du är här är för att du har varit med och arrangerat ett väldigt välbesökt möte på Tyresö bibliotek i onsdags. Den här veckan när vi spelar in det här programmet. Det kanske, när lyssnarna hör det, så är det en av de första dagarna i december. Vad var det för bra möte som du lyckas få så mycket folk till?
Ja, det var ju ABF och TUF, Tyresö U-lands- och fredsförening, som stod bakom det här mötet. Och vi hade bjudit in Pierre Schori.
Ja.
Som är en väldigt spännande person, tycker jag.
Just det. Är det egenskap av ABF som du har bjudit in honom då, eller? Hur kommer det sig? För du var nämligen en som presenterade honom på mötet.
Ja, jag är med i ABFs verksamhetsråd här i Tyresö.
Okej.
Så vi arrangerar lite olika möten av den här typen.
Ja. Brukar det komma 50 personer på ett möte?
Nej, det är nog det bästa hittills. Vi har ju inte hållit på så länge. Jag har i alla fall inte varit med så länge. Men det här är nog det bästa mötet som har varit hittills.
Ja. Mm. Och hur kom det sig att ni just bjöd in Pierre Schori av alla människor?
Ja, han har ju skrivit sina memoarer och vi utgick ju från den memoarboken som jag har läst, som är väldigt spännande. Och jag har träffat Pierre Schori då och då under årens lopp. Jag har ju varit aktiv i arbetarrörelsen ganska länge.
Ja, du känner honom personligen?
Jag känner honom personligen och jag har alltid varit väldigt engagerad och intresserad av internationella frågor. Och Pierre Schori är ju förmodligen den person i Sverige som har djupast och bredast erfarenhet av utrikespolitiken.
Mm.
Så jag tycker att han är en mycket spännande person.
Ja. Vi ska höra här nu bara hur han lät här i början av när han skulle bara säga tack för att han fick komma hit. Vi lyssnar på det lilla avsnittet.
Tack för inbjudan från ABF och TUF. Och det gläder mig att se i publiken den tuffaste av alla tuffare, Åke Sandin. Kul att se dig igen. Och likaså min gamla studiekamrat Peter Inges som är här. Och flera andra.
Ja, han kände fler personer där i rummet än dig, Bror.
Ja, det är alltid trevligt.
Ja, det är många här i Tyresö som har varit engagerade i internationella frågor.
Ja, precis. Alltså, TUF är en fantastisk organisation där jag också är med och där jag har varit med på många möten. Men det är också glädjande att Tyresö Arbetarkommun, alltså Socialdemokraternas grundorganisation här i Tyresö, har ett växande internationellt intresse och en tradition förstås. Vi har ju ett årligt internationellt seminarium som är också väldigt väl besökt. Men det senaste som har hänt, som jag tycker är väldigt glädjande, det är att Arbetarkommunen har ställt sig bakom två olika motioner som är väldigt viktiga i internationellt perspektiv. Det ena är att Arbetarkommunen då har i en motion till Stockholms läns socialdemokratiska partidistrikt sagt nej till den här ISDS-klausulen i handelsavtalet som förhandlas just nu mellan EU och USA. Och som har blivit väldigt hårt kritiserat därför att den här klausulen innebär att stora globala företag, koncerner, kan stämma stater för politiska beslut.
Ja, just det. Mm.
Och det är ju lite sviktande motstånd inom socialdemokratin mot den här klausulen som jag tycker är väldigt anmärkningsvärd. Mm. Därför att den betyder att företagen i princip kan sätta sig över demokratin.
Just det.
Och det har nu Arbetarkommunen i Tyresö sagt nej till, den klausulen. Och en motion till som jag har, en fråga som jag har drivit under flera år redan när jag jobbar politiskt på Lidingö. Det är frågan om demokratins globalisering. Det är en jättestor fråga, men jag tror att det kan vara dags och tid för att börja arbeta med den nu. Och den har också Arbetarkommunen i Tyresö nu ställt sig bakom. Den ska också skickas in och Den lyder så här att man ska ge partistyrelsen i uppdrag att snarast utarbeta en strategi och ett program för demokratins globalisering genom facklig politisk samverkan och utveckling av civilsamhället från lokal till global nivå.
Just det. Och det var den inledning du hade, när du, det läste du också upp på det här mötet, eller hur?
Ja,
det har jag inte bandat, men jag tänkte att du fick tala om det här. Ja,
ja, precis.
Och det är ju frågor som du har drivit väldigt aktivt, för du har själv varit på 2 kongresser och driver sådana här frågor.
Ja, precis. Jag har drivit den här frågan på 2 kongresser och vid den senaste partikongressen fick vi också stöd för detta. Men nu går vi ett steg till och kräver att partiledningen, partistyrelsen, ska tillsätta en arbetsgrupp som jobbar konkret med det här.
Jättebra. Vet du vad, vi kör vidare här, för jag tänkte att vi skulle hinna lyssna lite mer på Pierre också.
Ja.
Och den här boken som du har läst, vad är det den heter?
Den heter Minnet och elden, en politisk memoar med samtida synpunkter.
Ja, och nu ska vi höra varför han döpte den till det.
Men minnet och elden. Elden mötte jag när jag var 6 år på mamma och pappas lilla hotell i Malmö. Och det var våren 1945. Och ett gigantiskt eldsken spred sig över Öresund och från Köpenhamn över till Malmö. Och det hade föregåtts av explosioner. Och jag frågade mamma då, kommer kriget till hit också? Och då visade sig sedan att det var RAF, Royal Air Force, som hade bombat Gestapos högkvarter i Köpenhamn på begäran av danska motståndsrörelsen. Därför flera av deras ledare satt i Gestapos tortyrkammare i Shellhuset i Köpenhamn. Och man ville inte att hela organisationen skulle avslöjas, så där skulle de bomba. Det gjorde de också, och det var det som var elden. Men när jag satte mig då ner för 2,5 år sedan för att börja skriva, så tänkte jag, jag får väl inleda med något slags självbiografiskt kapitel därför. Och då var det det här eldskenet som kom som tillbaka som ett väldigt starkt minne. Ett par månader senare, till samma lilla hotell, de hade 13 rum bara, och rum 13 hette 12B på den tiden, så stannade några stora bussar utanför hotellet och utkom levande människoskelett. Och det var människor som hade suttit i Hitlers koncentrationsläger, framförallt judiska kvinnor, som efter 2 veckors karantän i Malmö skulle utportioneras på hotell. Och det tog slut snabbt, hotellrummen, och istället också gymnastiksalar och museikorridorer och så vidare. Och det var Folke Bernadotte och Röda Korset, de vita bussarna. Han lyckades ju få ut, efter förhandlingar med nazisterna, 30 000 ur koncentrationslägren. Och de kom mestadels till Malmö, Landskrona och Trelleborg. De två sakerna för en 6-åring var ju naturligtvis oförglömliga saker. Och det fick mig också, när jag blev äldre, att intressera mig för krig och fred. Och också Mellanöstern, det judiska folkets kamp. Och som jag sedan också började se att det fanns ett annat folk där också i Israel, det palestinska. Men det var en väldigt stark sak som jag har burit med mig hela mitt politiska liv. Det andra var att när jag var knappt 15 år så blev jag erbjuden att hoppa in som en mässkalle för en sjuk sådan på en Johnson-båt som gick till USA. Och där började också det andra stora intresset för mig under hela mitt politiska liv, Amerika. Så Israel, Palestina och USA har varit 2 politiska markörer som går igenom rätt mycket i boken.
Ja, det är alltså Bror Perius vi sitter och pratar med här i studion. Vad tycker du om Pierre Schoris bok, du som har läst den?
Ja, för det första tänkte jag säga att just minnet och elden. Elden tolkar jag också, och jag tror till och med han skriver lite om detta, att det är ett tecken på att han har ett brinnande engagemang. För det har han verkligen, Pierre Schori. Så man kan nog tolka in det också i det. Och det märker man ju genomgående i boken, och det är en fantastisk bok därför att den berättar ju på ett väldigt fint och spännande sätt om en väldigt enastående period i svensk utrikespolitik. Då ju han och Olof Palme, de fungerade ju som ett radarpar i utrikespolitiken hade ju en enorm betydelse. Exakt. Mycket större betydelse än de flesta inser. Trots att det ständigt skrevs om Olof Palme och hans internationella engagemang, så tror jag inte folk har förstått hur stor betydelse de hade. Nej. De var ju, hade ju nära kontakter med hela den latinamerikanska kontinentens många befrielserörelser.
Tredje världen, hela tredje världen, tredje var, världen Sverige, ja. Var Sverige engagerade i.
Ja, precis. Ja.
Så Vietnam,
Sydostasien, Laos, Kambodja, Vietnam,
Chile,
södra Afrika, Chile och allt upp detta. Där de hade direkta kontakter och personliga vänner och erfarenheter.
Ja, det är fantastiskt.
Och de bidrog väldigt starkt, tror jag, till att exempelvis som han skriver om att han övertygade Fidel Castro om att inte verka för väpnade revolutioner som skulle sluta med kommunistiska diktaturer i Latinamerika, utan att man skulle acceptera fria val och en demokratisk utveckling. Det är väldigt och han fungerar som en länk mellan Castro och Henry Kissinger, som ju var den främste utrikespolitiken i USA under den här perioden, och försökte medla mellan dem för att man skulle börja förstå varandra. Och det hade stor betydelse för demokratin i Latinamerika.
Du sa det när jag hörde på din introduktion där du sa att du brukar vika varje, i böcker så brukar du vika.
Ja, de sidor. Just det. Ja, alltså det är en jättebra bok. Det är en riktig bladvändare. Man kan inte lägga ifrån sig den. Och jag brukar vika varje blad där jag när jag får en aha-upplevelse. Ja. Och jag har vikt nästan varje blad i den här boken som är på 700 sidor.
Det är jättebra. Nu ska vi lyssna på när Pierre Schori försöker tala om varför man ska läsa hans bok. Så det här blir lite reklam, kanske man kan säga.
Om jag skulle göra en mycket kort sammandrag av vad de olika kapitlen handlar om, så kan jag säga så här. Vill du veta vad som sägs när man träffar Fidel Castro och Henry Kissinger, så ska du läsa, kan du läsa det där. Eller när man träffar Golda Meir och Yasser Arafat. Eller om du träffar hårdföra amerikaner i Washington och ryssar i Kreml när man diskuterar med dem. Eller om vad som står i din personakt från Säpo, hur man får ut den från Säpo. Kanske någon och vad som står i den. Jag blev själv förfärad när jag läste den. Jag fick bara ut en bråkdel, sa de, och det var 2000 sidor. Var 1800 överstrukna med tusch. Men det som står där, kan vi läsa, det var också förfärligt. Jag gjorde samma sak med Stasi, fick inte ut någonting. Det stod att jag inte hade någonting. Men jag ville ha det därför att jag hade skrivit i Expressen för länge sedan att jag hade en fail där. Men det hade jag inte visat sedan detta. Och vill jag också veta hur det är att sitta i regering med Olof Palme och Ingvar Carlsson och Göran Persson. Inte minst mellan två senare var en stor skillnad, ska jag tala om. Eller hur det var att jobba med Kofi Annan och Willy Brandt. Eller att ha varit just ledare för en av FNs största fredsoperationer i ett land som har skakats av inbördeskrig, eller att vara FN-ambassadör. Hur det är att bli erbjuden att bli chef för IB, som jag blev av Birger Elmer, till min stora förvåning, och han har inte frågat någon annan, för det märkte jag på Sten Andersson som jag jobbar för. Eller hur det är att hur det går till och vad vi gjorde när vi stödde befrielsekampen i södra Afrika och diktaturmotståndarna i Grekland, Portugal och Spanien. Eller, och vi vill också veta, varför George Bush genom sin illegala invasion av kriget i Irak 2003, hur han har lade grunden till ISIS framfart och framväxt idag. Och det bidrog till detta. Eller om vi vill veta varför det inte finns något socialdemokratiskt parti att räkna med i USA. Eller om ni vill veta vilket svar som Albert Einstein och Sigmund Freud i sin brevväxling svarade på frågan om vad är det som driver fram krig och hur ska vi kunna förändra detta? Ja, om ni vill veta detta så kan ni läsa det i den boken. Det var ett meddelande från min sponsor. Men framförallt så tycker jag också är det viktigt att veta varför Sverige måste göra ett utrikespolitiskt omtag, och också inrikespolitiskt för den delen. Och det skriver jag också om revorna i välfärden och allt sånt där. Men ett omtag där vi återigen börjar prioritera FN framför NATO och mänskliga rättigheter framför vapenexport. Slut på den sponsormeddelandet.
Ja, bror, har du några kommentarer till det här? Han försökte uppmuntra oss att läsa den här boken. Jag önskar mig faktiskt en julklapp.
Ja, alltså han pratade om att det krävs ett utrikespolitiskt omtag.
Ja.
Och jag uppfattar det som om Sverige så att säga åter måste försöka spela en roll ungefär så som vi gjorde under Olof Palmes tid. Och framförallt tror jag det handlar just om det här med att upprätta dialog. Att börja tala med olika parter i olika konflikter och försöka förstå varann och för att breda marken för fredliga uppgörelser istället för krig.
Nu är vi på väg i en helt annan riktning i Sverige. Det finns krafter som vill att vi ska gå med NATO. Vi håller ju på att bli en del av den här upptrappningen i de här konflikterna. Jag tycker att Sverige låter inte alls som det Sverige som jag växte upp i.
Nej, precis. Och det är ju oerhört allvarligt. Alltså om till och med Sverige som alltid har hållit sig så neutralt och tack vare denna neutralitet kunna bidra till att dämpa upptrappningar och konflikter som man gjorde. Och jag menar, och han refererar väldigt mycket till Willy Brandts östpolitik och Olof Palmes stora arbete i en internationell kommission med representanter både för Sovjetunionen och USA och en lång rad andra länder som arbetar med idén om en gemensam säkerhet.
Mm. För det var ju egentligen helt annat, ett mycket farligare säkerhetspolitiskt läge på den tiden, och då lyckades vi lösa saker med fredliga metoder. Nu är vi inte speciellt hotade och ändå pratar man nu om att liksom sätta missiler på Gotland. Eller, alltså det är ju att vi i Sverige hotade och rädda av ryssen. Sånt pratar man om idag.
Ja, det är sant. Och jag tycker ju för sig att det är en orolig och oroande utveckling i Ryssland och Ukraina och men desto viktigare att vi för ett samtal och att vi försöker hålla alla kanaler öppna. Och jag tror också att det skulle vara förödande om vi skulle gå med i NATO. Och Pierre Schori är också oerhört kritisk mot att Sverige under den borgerliga regeringsperioden har främjat, varit mer engagerad i NATO än i FN faktiskt. Ja, och det tror jag är ett fullständigt misstag. Mm.
Vi lyssnar på en liten snutt här igen, eller en liten längre bit faktiskt, där han försöker sammanfatta vad han har lärt sig, eller sina lärdomar.
Vad har jag då själv lärt av dessa många upplevelser? Ja, för det första, när det gäller Mellanöstern, att freden, hur man ska nå fred, det är egentligen mycket tydligt och finns där redan på bordet, om viljan finns där. 1980-talets slut så tog Bruno Kreisky i Österrike och Olof Palme ett initiativ som gick emot allt, alla andra, nämligen att de började att tala med Yasser Arafat och PLO, som var båda terroriststämplade på den tiden. Ingen ville ta i dem, röra med dem, snacka med dem. Och genom att bryta detta tabu och genom envetna diskussioner under 2 års tid så fick man Arafat och PLO att inse att det var inte längre trumfkort, ett förhandlingskort, att inte säga att de ska erkänna Israel, att inte säga att de ska avstå från terrorism. Han gick med på det till slut. Och det ledde till vad som blev Oslo-processen sedan. Och det som det bygger på vägen till fred, det finns redan i FNs resolutioner från 70-talet. Nämligen land för fred. Om Israel ger upp det land de har ockuperat mot folkrätten, det land de har tagit från Palestina, så får de fred i utbyte garanterat av världssamfundet och av arabländerna runt omkring. Dokumenterat nu återigen i modern tid av den arabiska ligan, arabligan. Så det finns där om den politiska viljan finns. Och den lärdom man kan dra av det lönade sig att tala med den terroriststämplade för att komma till resultat. Annars kommer man till resultat. Och samma sak gäller förstås idag, och det argumenterar jag för också, att med Hamas som är terroriststämplad, det är ju korkat att isolera den som är en del av problemet men också en del av lösningen. Dess parallellen är uppenbar där. Och det är en sak jag lärde mig. Och jag tror att land för fredprincipen hade kommit till en lösning om inte Yitzhak Rabin hade mördats 1995. Han vågade ta i näslan och skulle hade börjat förhandla och mördades av en palestinier, nej, av en judisk extremist. Det andra jag vill ha lärt mig, tror jag, det är att hur man ska hantera ett land som Sovjetunionen och Ryssland idag. På 20 år, för 25 år sedan under kalla kriget, då var det valet emellan, i förhållande till Sovjetunionen, kapprustning eller en dialog. Kapprustningen stod Reagan och Thatcher för. Man skulle kapprusta framförallt på kärnvapenområdet, men också missiler och så, till en grad att Sovjetunionen skulle förblöda ekonomiskt. De skulle inte hinna med. Mot detta ställde Willy Brandt sin så kallade östpolitik och Olof Palmes gemensam säkerhet. Brandt 1970 vågade också gå mot strömmen. Han åkte till Polen och skrev ett fredsavtal med grannlandet med Polen, som var då en kommuniststat, och mot väst uppfattning i övrigt. Och han föll bland annat på knä framför monumentet för upproret i judiska gettot i Warszawa. Och blev betraktad nästan som landsförrädare hemma när han kom tillbaka. Men han vågade skriva ett avtal med den gamla fienden, med kommunistregeringen. Och han vågade säga att om vi fortsätter att bara hålla fast Berlinmurar och icke-dialog, då kommer vi att gå mot en katastrof och en permanent uppdelning av Europa. Parallellt så kom Palme med sin idé om gemensam säkerhet, som var samma sak. Man ska nå säkerhet och en nedrustning genom att sitta ner med fienden och diskutera, istället för att konfrontationsmässigt bara upprusta och därmed riskera ett kärnvapenkrig. Så de två modellerna, östpolitiken som är dialog, handel, och nedrustningen genom gemensam säkerhet, var det alternativet. Och det är precis vad som behövs idag, är min uppfattning, är min lärdom för mig. Istället för att gå vidare med sanktioner som inte leder någon annanstans mot Ryssland än att stärka Putin. Och istället försöka finna om det finns några gemensamma intressen mellan Ryssland och övriga Europa. Och börja för det. Det lönar sig inte med att hålla fast nya Berlinmurar och sanktionera och så. Man måste försöka hitta det där, åtminstone försöka. Och dessutom erbjuda nedrustning. Ryssarna har erbjudit olika nedrustningsalternativ som väst har sagt nej till under senaste 5-10 år. Och det menar jag är fel.
Ja, det här med diplomati. Alltså, nu har vi ändå ett socialdemokratisk utrikesminister. Vad tycker du Margot Wallström borde göra i det här läget när vi känner oss lite hotade då, som man uttrycker det, från Ryssland?
Ja, Pierre Schori sa ju rakt upp och ner att han tycker att Margot Wallström faktiskt ska åka till Ryssland och tala med den ryska utrikesministern, sin ryska motsvarighet Lavrov, om situationen i till exempel Östersjön. Vi har ju haft en typ av ubåtshysteri precis här utanför i Graningsfjärden nyligen.
Om det nu var en ubåt.
Om det nu var en ubåt, va. Mm. Men, och det var ju en mycket tuffare, mycket värre ubåtshysteri i början på 80-talet då. Och då åkte ju representant från Sverige till Moskva och pratade med dem och förklarade att vi kommer att sätta hårt mot hårt om det finns ubåtar här. Men man började också föra ett samtal då, istället för att liksom bara blockera och försöka bidra till en total isolering. Så upprättar man en dialog, och det tycker Pierre Schori att man ska göra idag också.
Och Margot Wallström är väl en person som är duktig på med dialog, och när hon har jobbat inom EU så har hon väl varit bra på det.
Ja, precis. Jag tror att hon är en skicklig person och som verkligen skulle kunna ta en sån diskussion med den ryska utrikesministern. Mm. Absolut.
Ja. Nu ska vi höra vad han säger igen, och lite mer om det här med att tala med fienden.
Vi fick mycket kritik också, som jag beskriver, från höger och vänster för att vi talade med sådana som Kissinger och Castro. Palme hade ju flera ingående samtal med Henry Kissinger och blev attackerad då från vänster för att man talar med krigsförbrytaren. Och jag följde upp det sedan efter Palmes död rätt mycket och var bland annat budbärare mellan Kissinger och Castro, som jag beskriver också där. Och samma sak då med Castro, angreppsvis från höger, inte minst från Moderaterna i Sverige, för att vi hade kontakt med en diktator. Och vad jag försöker beskriva i boken, i pedagogisk historisk exposé, det är hur det gick till, hur upprättar man sån dialog, vad sa jag, vad sa vi, Palme och jag, i sådana kontakter, och vad ledde det till, och vad sa den andra sidan. Och det är saker och ting som inte har stått någonstans annars, eftersom jag var den enda som skrev det själv, de samtal jag hade, 20 samtal med Castro, och jag var note taker för Palme och Kissinger när de pratade. Så att, vad fick vi ut då? Ja, vi fick ut av Castro, vi fick loss bland annat 2 politiska fångar som hade suttit 20 år i fängelse, genom att vi krävde detta. Och vi fick också Castro att inse att han måste hellre spela fredsmäklare i Centralamerika under 80-talet än att underblåsa, bara skicka vapen och stödja militärt.
Ja, det som Pierre Schori ibland pratar om i sin bok är ju tydligen att man ska prata med sin fiende. Och det har han ju lyckats med. Och i dagens situation i Sverige så har vi allihopa, alla partier bestämt, vi pratar inte med Sverigedemokraterna. Och skulle man egentligen lyda eller tänka på det som Pierre Schori säger, så måste det varit en mycket större grej att prata med Arafat på sin tid, eller med Castro eller Kissinger. Vad säger du, bror? Borde inte någon prata med Sverigedemokraterna om vi ska lösa den situation vi har i dagens i Sveriges parlament?
Ja, alltså jag skulle gärna prata med Sverigedemokraterna. Jag kan diskutera och prata med dem när som helst när man träffar dem. Men i parlamentet, i riksdagen, är det ju så att där är de ju representerade, och de pratar ju hela tiden från talarstolen, pratar ju med varandra. Men bakom det där begreppet att tala med Sverigedemokraterna anar jag någonting annat, nämligen att man faktiskt ska tala med dem och börja kompromissa om deras syn på invandring och hur vi tar emot politiska flyktingar i Sverige. Och där tycker jag inte att vi ska överhuvudtaget backa på någon punkt. Va?
Men en dialog innebär ju inte att man ger avkall. En dialog innebär att man lyssnar på varandra, eller hur? Och det var väl det de var duktiga på att göra. Var det inte det han gjorde, Pierre Schori, åkte mellan Castro och Kissinger eller framförallt i Mellanöstern? Att man pratade med båda sidor. Måste inte någon göra det? Alltså, hur ska man någonsin kunna... Alltså, nu har vi 3 block i Sverige i stort sett. Och hur ska det här lösas om ingen av blocken vi pratar med... Vi kommer kanske få nyval och så få samma situation igen. Måste man inte prata med varandra?
Ja, alltså när det gäller Sverigedemokraterna så... jag tycker det är en annan situation när man åker exempelvis mellan Castro och Kissinger, alltså mellan USA och Kuba, och försöker upprätta någon form av dialog, än det är med Sverigedemokraterna i Sveriges riksdag. Jag menar, de finns ändå i Sveriges riksdag. De har full rätt, de har full tillgång till radio, tv och torgmöten i Sverige, och de talar hela tiden i riksdagen. Men det finns någonting annat bakom det där, som jag sa tidigare. I Norge och i Danmark har man ju börjat tala med dem på något sätt och börjat så att säga ta till sig deras budskap och deras invandringsfientliga attityder. Och det har ju bara gynnat dem hela tiden, den här typen av partier. Och jag tycker att det här extravalet som nu har utlysts, det är borde vara en folkomröstning mot Sverigedemokraterna.
Risken är ju väldigt stor att de kommer fortsätta gå framåt.
Ja, men och där tycker jag de borgerliga partierna har verkligen svikit, därför att vi borde ha vänt oss emot dem. Vi borde ha samlats parlamentariskt mot Sverigedemokraterna. Det har nu de borgerliga partierna vägrat göra. Det här är det är en mycket större fråga, som jag ser den, i statsbudgeten. Det handlar om demokratins framtid i Sverige. Vi borde alla enas mot dem.
Jag skulle önska att man hade bättre dialog.
Ja,
det är på alla kanter. Ja. För att just nu pratar inget block med något.
Ja, men vad ska vi tala med Sverigedemokraterna?
Nej, jag menar bara, alltså de rödgröna mot alliansen kan också diskutera. Alltså, för det är en sak att stå i en talarstol. Om man vill säga så här, det är sällan man lyssnar på varandra i en talarstol. Det är inte så att man tar varandras, det är inte dialog. Nej. Så ska man få igenom någonting så måste man ju förhandla på något sätt.
Ja, och det har ju Stefan Löfven i hela valrörelsen, på vartenda möte, varenda tv-intervju, varenda tidningsintervju han har givit, så har han just sträckt ut handen och sagt att jag vill ha uppgörelser över blockgränserna. Och så sent som när han utlyste nyvalet, extravalet, så sa han ju att han ville tala med dem, att dörren fortfarande står öppen trots att de har sagt nej, nej, nej varenda gång. Så det tycker jag är helt och hållet de borgerliga partiernas fel. De har bara slagit igen dörren, tyvärr. Och det går inte att föra dialog med någon som bara slänger igen dörren.
Nej. Men jag,
tyvärr, alltså. Ja,
jag tror tyvärr, jag är inte lika, alla måste ha en lite mer ödmjuk inställning just nu. För det går ju inte, alltså, för att kunna ha en dialog så måste man ju kunna ge avkall. Alltså det blir ju ett himla kompromissande när det inte finns någon som har majoritet i riksdagen. Inget block har majoritet i riksdagen. Så det kommer ju bli ett stort kompromissande här framöver om man nu vill prata med varandra.
Ja, förr eller senare så kanske vi kommer dit här. Ja. Och det hoppas jag också, för det är ju förskräckligt om Sverigedemokraterna får styra det här spelet hela tiden. Va? Mm. Men i dagsläget så måste jag säga att det är helt och hållet de borgerliga partiernas fel. För slår man igen dörren kan man inte ta det. Då får man ju försöka ha en lucka i dörren eller något sånt där. Ja. Men annars så går det ju inte. Ja. De hör ju inte vad man säger. Eller hur?
Nej, precis. Nu ska vi lyssna på den sista minuten här. Det är avslut som Pierre Schori gjorde på ert möte. Innan er diskussion tog med. Den tog jag inte med och bandade. Så ska ni få höra på den också.
Slutligen ska jag säga det som jag har lärt mig, det är att det behövs alltid självständiga aktörer i den här den här otroligt polariserade världspolitiken som vi har också nu, nästan som ett kallt krig. Det behövs självständiga aktörer som typ Sverige, som har ett gott anseende på grund av vår tidiga militära alliansfria politik. Och som vågar att säga till om mänskliga rättigheter, vågar driva nedrustningsförslag tvärs emot militära alliansernas lojaliteter, som håller folk ifrån att säga saker och ting och göra saker och ting, utan man lyder istället under USA.
Ja, bror, den socialdemokratiska regeringen har ju bara suttit i 2 månader när vi spelar in det här, och nu är det regeringskris, men man har ju faktiskt lyckats med några utrikespolitiska saker.
Ja, alltså det första man gjorde var ju att man erkände staten Palestina. Och det var ju, kan ju visa sig vara ett historiskt genombrott. Och det pågår ju diskussioner i flera europeiska länder nu, åtminstone i Frankrike och Spanien, om att man också ska erkänna. Och då kan det ju verkligen få betydelse för utvecklingen i Mellanöstern.
Ja, för det är väldigt många länder som har erkänt Palestina, men inte de stora västländerna. Och nu när Sverige gör det så öppnar det upp för andra länder att göra likadant. Så nu diskuterar man det i många parlament.
Ja,
så det, och det kan ju, alltså den här konflikten är en av de konflikterna också som han skriver väldigt mycket om i sin bok.
Ja. Ja visst, och där spelade ju, som vi sa tidigare, Olof Palme och han en väldigt stor roll. När man bjöd in Arafat till Sverige och som första västland också. Va? Så att det är ju en tradition. Och där visar det ju sig omedelbart med en socialdemokratisk MP-regering att det har betydelse för utrikespolitiken. Och det kommer säkert flera sådana utspel så småningom från Margot Wallström och utrikesdepartementet. Det hoppas jag verkligen.
Mm. Vad bra. Nu hinner vi inte mer, för nu har vår halvtimme gått, bror. Mm. Du kanske kan rekommendera den här till boken för folk som ska köpa julklappar. För det kan vara någonting att läsa under julen. Och tänka på jul, inte bara sig själv och sin egen värld, utan även fundera på hur vi ska göra en bättre värld.
Ja, absolut. Det är en jättebra julklapp verkligen.
Ja. Tack så mycket, bror Perius. Aktiv socialdemokrat i många frågor. Och du kan tala om vad du har jobbat med i ditt liv, så det lyckas väl aldrig säga.
Ja, jag har varit redaktör för Livsmedelsarbetarförbundets tidning, ett förbund inom LO-familjen. Och det har jag varit i 28 år.
Och, ja. Och du är även aktiv på sociala medier. Har en aktiv blogg.
Precis, ja. Jag skriver en blogg som heter Bror Per just blogg. Ja. Om ni bara letar på det så hittar ni mina bloggar också.
Ja, och du bor ute på Östra Tyresö.
Jajamän, i Älmora.
I Älmora, det är bra. Ja. Nu har vi, alla ni grannar har nu fått koll på Bror så att ni kan diskutera mer internationell solidaritet med honom. Jag heter Ann-Sanin Lindgren och det här är alltså Radio S på återhörande på Radio Tyresö 91,4.